Hej och välkomna till Paleopodden. Cecilia och Kalle här igen. Och hur är läget idag, Kalle?
Det är utmärkt. Det är mycket att stå i förstås, men det är bra, det är som det ska vara.
Vad står du i då?
Och det är allt ifrån föreläsningsresor till husbygge och arbete med klienter och skrivande av bok parallellt med det.
Okej, spännande. Men ja. Du, hur gick det med kaffet där?
Ja, det...
Eller hur går det med kaffet?
Det funkade ju inte att sluta, så att jag slutade sluta.
Okej.
Sluta hålla på och försöka sluta med en massa grejer.
Så nu är du tillbaka i gänget?
Jag är tillbaka i träsket, men mår bra. Jag tar väl en tur till med kaffet framöver kanske, vi får se.
Okej. Okay. Ja, vad ska vi prata om idag?
Jo, men vi har ju gluten på schemat.
Gluten är ju jätteintressant, verkligen. Och jätte i ropet just nu, över hela klotet kan man säga. Det pågår någon form av gluten, internationell glutendebatt.
Ja, jag. Det ökar ju. Det är lite problematiskt i de senaste studierna, så har det ökat. Tidigare så låg det på 1 på 300 i prevalens med det här med den diagnostiserade celiaki, alltså som är diagnostiserad glutenöverkänslighet som drabbar magen väldigt hårt. Och nu har ju den i de senaste studierna gått upp till 1 på 100. Så,
men vad sa du först?
300 var den äldre studien, så att det ökar.
Ja, och det har man ju sett då också i Sverige att det ökar. Den senaste studien visar att vi har blivit mer intoleranta, eller?
Ja. Ja, de här studierna som jag refererar till, de visar ju på Europa som helhet.
Mm.
Men definitivt, och det är något som jag ser varje dag när jag jobbar med klienter, att det här är, det är ett väldigt stort mörkertal här.
Mm. Okej, men det är ett stort ämne. Då tänkte jag bara bena upp så enkelt som möjligt, att man börjar med då, vad är gluten?
Gluten är... Ett tillhör prolinrika, alltså proteiner som är väldigt rika på aminosyran prolin. Och det är då ett protein som finns i spannmålen, vete, korn och råg. Det finns även liknande proteiner i majs och ris. Men just de som finns i vete, korn och råg är de som är kopplade till glutenöverkänslighet. Och ja.
Ja, men och då har jag en fråga då. Till exempel var det inte finns gluten i quinoa och matvete och havre. Hur ligger det till med det?
Ja, i havre så finns det ju gluten på grund av att man odlar havre på samma fält som man odlar vete på. Så det
är, aha, okay.
Konventionell havre som man köper i butiken har också gluten.
Men den som fanns från begynnelsernas början?
Ja, den är glutenfri. Och betydligt mildare generellt sett. Men ska man ha glutenfri havre så får man köpa speciell, om det är från Semper tror jag som man köper från.
Ja, just det. Okej. Okay.
Mm.
Och det här quinoa som var så populärt för några år sedan.
Ja, det är också glutenfritt.
Det är det, ja.
Mm.
Men är det något som du skulle säga att man... För det dyker ju inte upp så ofta i paleorecept.
Nej, alltså om man tittar på den gruppen... pseudospannmål som quinoa tillhör, det är en ört. Men om man tittar på den gruppen så finns det andra problematiska ämnen där. Och i just fallet quinoa så finns det till exempel saponiner i så då, som perforerar tarmslemhinnan och orsakar inflammation på andra sätt än gluten gör. Så de kan man ju i och för sig bli av med genom att blötlägga, koka, kanske till och med tryckkoka. Och sänka innehållet av saponiner. Men det är fortfarande milt tarmirriterande för väldigt många. Framförallt känsliga personer.
Okej. Okay. Så det är en minerad väg att gå?
Ja, det är en minerad väg.
Vad man ska äta och inte äta. Men det är ju därför vi gör den här podden. För vi ska reda ut det här.
Mm.
Då är ju fråga nummer 2. Liksom, vad är glutenintolerans?
Ja, vad är glutenintolerant?
Jo, men hur vet man att man... Hur tar man reda på att man är glutenintolerant?
Om vi ska börja med den första då. Så det är ju någonting som... Alltså celiaki då, som är den, liksom, den absoluta värsta diagnosen där man får som en kaskad av inflammationsprocesser i tarmen och tarmen blir som ett stuprör nästan, att alla mikrovilli försvinner. Och,
vad är mikrovilli?
Det är som små fingrar som sitter på insidan av tarmväggen och som suger upp näringen från maten, kan man säga.
Okej, okay, så det du menar som ett stuprör, att det finns ingenting att haka fast vid?
Nej, precis. Nej. Och det är det man ser hos celiaki. Och celiaki då, det upptäcktes, ja, det upptäcktes i flera omgångar, först i antika Grekland, men senare under 1800-talet återupptäckt Samuel G. som upptäckte den, och senare också, framförallt under andra världskriget, så det var då, ja, om den moderna medicinen upptäckte, för att det var då en holländsk läkare som heter Karel Dikke som uppfann, som fann då att barn blev bättre, en viss kategori av barn som var väldigt sjuka med undernäring, bristande kroppslängd, alltså de blev bättre under andra världskriget när tillgången på spannmål minskade.
Aha.
Så det var lite så det upptäcktes. Och då har man sen gått vidare, och det var främst under 50-talet då, såklart. Och man såg också att man såg att det fanns en mängd människor som led av olika typer av diagnoser. Psykiatriska diagnoser, neurologiska, cancer, bristande kroppslängd och undernäring, som blev bättre av att utesluta gluten. Det var så det upptäcktes, att den här bristande tillgången på spannmål. Och tarmbesvär förstås. Men näringsbristerna är väldigt tydliga. Alltså järn, folat och B12-brist.
Man kan inte ta upp det i tarmen då om man har,
nej, precis,
intolerans.
För det blir ett bristande näringsupptag. Även infertilitet och osteoporos är,
benskörhet.
Orsakas av, är kopplade till celiaki.
Men vad är det då med den här lilla proteinet som är så, vad gör det?
Ja, vad det gör, det är att, ja, det har man sett, det påverkar allas mage mer eller mindre. Men vad det gör rent konkret är att det, när det bryts ner, det kallas för gliadin då, den delen av glutenproteinet som är aktuellt i det här fallet. Och det här är från det här upptäcktes av forskaren Alessio Fasano och presenterade sin studie 2006. Och det han visade där var att en grundläggande mekanism här är att gluten, när det då bryts ner till fragment i matsmältningen, binder in till tarmväggens celler, till enterocyterna som utgör tarmväggen.
Mm.
Och där frigör de ett protein som heter sonulin, som då är intracellulärt, och det knyter upp liksom kopplingarna mellan enterocyterna och gör så att det uppstår ett läckage, ökad genomsläpplighet.
Okay.
Och då kan gliadin tas in, det kan binda till immunceller och aktivera dem. Så det är liksom mekanismen. Och det är inte alla som är känsliga för det här. Alltså det finns ju en betydande del av befolkningen som är det, men inte alla som känner av.
Men det senaste jag har hört är att det skulle vara ungefär 3% eller någonting. Stämmer det?
Nej, det är en ganska hög siffra i och för sig. Men att när man tittar på celiaki, om man ska liksom gå in på det här med testning,
ja, det är ju,
så karaktäriseras celiaki av att man får ett immunsvar mot just alfa-gliadin. Och det finns olika typer av gliadiner som då delas in i, man kallar dem för alfa, beta, gamma och omega-gliadin. Fyra olika epitoper som man kan reagera mot. Och det finns också agglutininer, det finns då exorfiner, sådana pseudonofiner, alltså de kan påverka, hypotetiskt kan de påverka hjärnan, det har visats i några studier att de kan ge belöningseffekter på hjärnan då. Men när man äter vete så frisätts det också vävnadstransglutaminas för att plocka bort, det har till uppgift att bryta ner vetet som man äter då. Och då bildas det nya proteiner, deaminerat gliadin och de här gluteomorfinerna som de kan påverka hjärnan då. Men just det, för att gå till det där med testningen, att när man vet att personer som har celiaki, de reagerar då, för att diagnostisera det, reagerar mot transglutaminas 2 och alfagliadin. Det är de antikropparna man kollar på.
Men om man nu bara som en vanlig helt ovetande, inte så insatt som du människa. Hur upptäcker man symptomen? Får man ont i magen? Blir det autoimmuna sjukdomar som man kanske kan lista ut? Hör, hänger ihop med det? Varför utesluter man det så totalt inom paleo till exempel?
Jag ska komma till det. För att, det är så intressant. Jag kommer aldrig in på det. Men man kan ju också reagera på de här andra som jag nämnde först. Beta, gamma, omega, glutenin och deaminerat gliadin. Det är alla andra beståndsdelar som man också kan reagera mot.
Och det är inte bara gluten då, utan det är andra delar i just vete.
Ja, det är delar av gluten.
Det är delar
men,
av men gluten.
Man kollar inte på dem när man diagnostiserar.
Nej, varför gör man inte det?
Så, nej, alltså det är begränsningar. Man diagnostiserar med hjälp av biopsi. Tillsammans med de här antikroppstesterna.
Alltså att man tittar i
anamnes, alltså man tittar på helhetstillståndet. Ja. Men det finns statistik som visar att celiaki då bara drabbar någon procent av befolkningen. Men eftersom det är baserat på bristfällig diagnostik så är det förstås bara toppen av isberget.
Så det finns ett mörkertal då?
Ja, alltså celiaki, det är bara en typ av glutenintolerans. Men den här forskaren, Alessio Fasano som jag nämnde, han har visat i en studie från 2003 i Annals of Medicine att det kan vara upp till 100 gånger vanligare än man tror med celiaki.
Så då kan man gå omkring med en intolerans som man inte vet att man har, som orsakar saker som man egentligen inte borde dra på sig.
Ja, man vet dels att det finns ett stort mörkertal när det gäller upptäckta celiakifall. Man vet att för varje celiakifall man upptäcker så finns det 6 eller 7 personer som inte upptäcks.
Ah.
Det vet vi. Mm-hmm. Så, sen vet vi också att den här med celiaki och också då glutenintolerans kan påverka nästan alla andra delar av kroppen. Mm. Alltså alla andra organsystem kan vara påverkade. Det kan vara hjärnan, det kan vara huden, hormonellt, alltså körtlar som blir påverkade och påverkar hormonnivåer. Det kan vara magen, levern, alltså precis alla delar av kroppen. Och det innebär ju då förstås att man kan bli sjuk på väldigt många olika sätt av glutenintolerans eller celiaki.
Så att egentligen om man känner att man har någon form av autoimmun sjukdom eller problem på något sätt, så om man utesluter gluten så kanske det kan bli bättre?
Ja, absolut. Alltså, och det märker jag ju att det är oerhört vanligt med känslighet mot gluten hos de klienter som jag ofta möter som har olika kroniska tillstånd, så är det snarare regel än undantag. Men det är ju en liten specifik del, det är en väldigt specifik population som kommer till mig då förstås. Men om man tittar på studier på glutenöverkänslighet, och det finns, då har man sett att omkring 5% av befolkningen kan vara drabbad av det. Och då menar ju vissa experter och läkare att det är en diagnos som inte ens finns. Och man har liksom misstänkt att men det är simulanter eller det är personer som somatiserar eller så. Men
det kan finnas ett
vetenskapligt underlag.
En enkel lösning på det.
Ja.
Vetenskapen är ju ofta så att det är egentligen rätt logiskt när man väl kommer på vad lösningen är.
Ja, och det här är ju lite... Det är en komplicerad bild i och med att man kan reagera på många olika delar av det som finns i glutenproteinet bara.
Ja.
Sen innehåller ju spannmålen generellt också proteashämmare, lektiner, vissa typer av kostfibrer som kan vara problematiska för personer med IBS till exempel.
Ja, det är bioaktiva ämnen.
Ja, bioaktiva ämnen som finns där för att skydda. Så det finns en uppsjö av olika... biologiska försvar som spannmålen använder, för det är ju deras möjlighet att leva vidare som vi äter upp.
Fortplanta sig, ja precis. Vi ska inte hålla på med dem.
Det innebär troligtvis hälsofördelar för de flesta att utesluta spannmålen, eftersom de dels har matsmältningsstörande effekter, de är väldigt näringsfattiga och många av dem har immunogena effekter på väldigt många personer.
Du, en helt annan fråga nu som ofta kommer upp inom paleovärlden, det är de som kör så här 80-20, att man 80% av tiden ska utesluta gluten och leva som paleo strikt. Men 20, då kan man äta en pizza en gång en dag i veckan. Mm. Du kan slinka, det är en pasta då och då och sådär.
Mm.
Ska det vara absolut ingenting? Retar man igång systemet fort? Eller är det en sån här långvarig att man äter år efter år efter år?
mitt svar som vanligt är att det beror på. Men, för det beror på saker som... alltså det är klart att det är bättre... Om man tittar på befolkningen som helhet så är det klart att det vore bättre om man körde 80-20. Och det är många som klarar sig väldigt bra på det. Sen finns det också en del personer som inte får symptom från magen men som ändå reagerar med, och kanske, med inflammation, att kanske lägga på sig lite vattenvikt, att de får andra besvär på olika sätt i kroppen. De får symptom som de inte kopplar till magen då. Och de kan få problem även om de äter gluten ganska sällan. Om man tittar på den grupp som har celiaki så får den gruppen generellt sett väldigt långvariga effekter av glutenexponeringar.
Aha.
Och var man ligger på den skalan, alltså mellan en vanlig person som inte har någon glutenöverkänslighet, som bara får den här öppningen av tarmslemhinnan, men den är övergående, skapar inte så mycket inflammation. Lite inflammation skapas, men inte så mycket. Och om man då jämför med en person som har liksom full 100% celiaki och då får en jättelångvarig inflammation. Då kanske det finns, då kan man befinna sig på en skala däremellan.
Mm.
Så att vissa personer får en långvarigare effekt. Och då kanske det blir så att helgens pizzaäventyr innebär att man ständigt har en pågående inflammation i tarmslemhinnan.
Ja, den ligger där lite och stör.
Ja.
Så man hinner aldrig läka ordentligt.
Det kan vara så. Men samtidigt så tycker jag ju att 80-20-regeln är jäkligt bra för de flesta. Men att det kanske när det gäller spannmålen, då framför allt vetekorn och råg, att man kanske borde låta den biten vara när man gör sina helgäventyr. Mm. Och istället
ta en efterrätt med lite socker.
Ta något annat som är lite mer snabb, som vi vet är lite mer snabbövergående. Som socker till
som
exempel.
Socker, ja. Mm. Ja, spännande. När man gör ett sånt här prov då, hur gör man? Ringer man bara vårdcentralen och säger jag vill testa mig eller?
Jag anser ju att eftersom den tillgängliga testningen är så pass bristfällig när det gäller clean kemas alltså blodprov, så tycker jag att det bästa sättet är att ta bort gluten, alltså göra ett exponeringstest.
Ett egen test?
Ja, ja, det är det bästa sättet. Mm. Det är inte så att det är någon slags hemma-hobby-variant, utan det är bättre än de diagnostiska metoderna, anser jag. Att ta bort gluten minst 30 dagar och sen återintroducera gluten och se om man får en reaktion på det. Och det som man då bör tänka på, det är ju förstås att de övriga spannmålen, som till exempel, som du nämnde, havre, ris, majs och andra spannmål, de kan ju innehålla, alltså det är väldigt vanligt att personer med glutenöverkänslighet också reagerar på dem. Sen är det också väldigt vanligt att ungefär i hälften av fallen så reagerar celiaki-patienter på, personer med celiaki reagerar också på mjölkproteinet, alltså kaseinet. Ungefär hälften av fallen. Och det förklarar kanske varför det inte hjälper med en glutenfri kost för omkring 30% av celiaki-patienter. Och nu använder jag celiaki-patienter även för att beskriva den här gruppen av glutenöverkänslighet.
Ja, just det.
För att troligtvis så ser det liknande, så måste se liknande ut där, tror jag. Och att det handlar helt enkelt om att hålla en spannmålsfri kost och en mjölkfri kost under de här 30 dagarna. Och exponeringen gör man då sen när det är helt lugnt i magen.
Okej, men då, låt säga att man har sådana lite mer diffusa autoimmuna sjukdomar som jag har lidit av men har ätit mig frisk från. Kanske ledvärk som tar lång tid att utveckla. Mm. Om jag lägger, psoriasis till exempel. Jag slutar med det. det försvinner. Men om jag då introducerar det igen, hur lång tid tar det då innan man upptäcker att det hänger ihop? Jag menar, det är ju inte så att det kommer på en gång, utan det tar ju väldigt lång tid. Eller märks det?
I vissa fall märks det direkt, men... Och det beror ofta på vilken grupp av sjukdom vi pratar om. Men om det är inflammatoriska tarmsjukdomar, Crohns, ulcerös kolit, IBS, den gruppen av sjukdomar brukar reagera väldigt snabbt på gluten på eller av.
Ja.
Så. Sen om det gäller andra sjukdomar där man inte har haft symptom från magen, men om man kanske har haft autoimmun tyroidit, alltså bristande ämnesomsättning på grund av sköldkörteln, eller säg reumatism eller alopeci, eller där är ju symptomen frikopplade från magen på ett sätt som gör att, och också kan ju vävnader skadas förstås.
Mm.
Man kan förlora celler, de kan dödas av immunförsvaret, om man säger.
Mm.
Och då är det inte alltid så lätt att återfå funktionen i den vävnad som är drabbad. Då kan det vara svårare.
Det som i MS till exempel.
Precis. Och där det blir en tröghet.
För det går ju inte... Eller hur? Det är ju myelinskidan eller vad det heter som skadas inne i själva nerverna. Mm. Om jag har rätt.
Ja.
Kan man bygga upp dem igen? Eller?
Ja.
Det går.
Ja, kan... alltså det är ju pågående studier just nu när det gäller just... den här typen av kost, alltså glutenfri och mjölkfri kost för behandling av MS. Tara Walls tror jag hon heter.
Ja, just det, Dr. Walls.
Det är pågående just nu. Och jag menar, hon har blivit symptomfri. Det finns många berättelser om personer som har blivit symptomfria från MS genom den här typen av kostupplägg.
Och det där hör man ju aldrig talas om i... Eller vi gör ju det hela tiden som är insatta och läser om paleo och sådär. Att men man är ju bara hänvisad till den vården och de mediciner som finns. Att det ska vara så enkelt som att man plockar bort någonting som man äter. Det kan vara medicinen.
Det kan ju vara lite förvirrande också. Jag menar, det är svårt för den medicinska vetenskapen att reda ut begreppen här. Eftersom glutenöverkänslighet är kopplat till så många olika vävnader som kan vara drabbade. Och då blir det svårt att se en gemensam nämnare för alla dem. Så det är... Och jag menar, det är ju immunförsvaret som är kärnan här. Och immunförsvaret som ballar ur och börjar attackera kroppens egen vävnad. Så jag är inte så förvånad över att man försöker hitta andra mekanismer. Att man inte kanske alltid hittar mekanismen. Och att man istället försöker gå på symptomen för de olika sjukdomarna. Så...
Ja, och om vi pratar om det då, hur ser sjukvården på det?
Ja, idag så när sjukvården stöter på det här med glutenöverkänslighet så kan det finnas mycket skepticism där eftersom man förlitar sig på den bristfälliga diagnostik som man har. Och då blir personer med upplevd glutenöverkänslighet, personer som mår bättre när de utesluter vete. De blir betraktade med kanske lite skepsis. Ja, men det bara är somatisering. Och...
Det är ett väldigt reaktionärt resonemang. Ja. Att man håller fast vid det gamla. Och så...
Jag tror att man måste göra det.
En stor, tung organisation som inte går...
Ja, samtidigt vill jag inte liksom snacka ner dem. De gör säkert det bäst så gott de kan. Och det här är ju inte... Det är inte så lätt alla gånger när man har bristfällig diagnostik.
Nej, men det är som Livsmedelsverket som rekommenderar att man ska äta bröd till exempel.
Ja, det är ju... det finns ju inget stöd för att det skulle vara hälsosamt att äta mycket spannmål. Det finns absolut inget stöd för det.
Skulle uppdatera sig lite, tycker man.
Det kan man tycka att de borde göra. För det är ett väldigt, väldigt näringsfattigt livsmedel. Som dessutom har de här immunogena effekterna som vi har pratat om.
Ja, men du, om man då ska ge råd till folk, som du sa innan då, att istället för att gå till sjukvården och få kanske ett svar som att det där kanske inte vad du lider av, utan gå till en terapeut istället, typ. Att man själv utesluter minst 30 dagar.
Ja, jag föreslår det. Och det finns ju också... Det har ju i nya studier visat sig att för vissa patientgrupper, till exempel den med IBS, så kanske det inte är just gluten som är problemet i vetet. De har en veteöverkänslighet. Nej. Men man vet inte exakt vad i vetet kan det vara som är problematiskt här. Det skulle kunna vara andra delar av andra proteindelar. Det skulle kunna också vara vad som kallas för FODMAPs. Alltså fermenterbara fibrer helt enkelt. Som finns där, som kan irritera magen. Som kan vara problematiska för personer med IBS.
Så det är inte så enkelt som att man ska utesluta bara det här proteinet, gluten, utan uteslut spannmål.
Och så jag anser att det är det mest hälsosamma, men det är inte alla som vill det. Och då kan man ta reda på om man är känslig mot gluten, eller om man bara är känslig mot det här med FODMAPs till exempel. Säg att man har IBS och vill man testa det. Då utesluter man förstås spannmål som helhet under 30 dagar. Och sen provar man först med korngröt till exempel. Mm-hmm. Som har gluten, men det har inte FODMAPs. Då kan man ta reda på
alltså om
man
får det. Alltså fermenterade fibrer, eller vad var det?
FODMAPs står för fermenterbara oligodimonosaccharider, fruktalkoholer och fruktaner. Alltså det är en grupp kolhydrater kan man säga som inte tas upp speciellt bra. Oh, eller som är svåra att ta upp. Och att de sen kan fermenteras av bakterier i tunntarmen, orsaka problem i magen, gasbildning och smärta. Men så det är FODMAPs. Men det kanske vi ska prata om en annan podcast. Men, men vad jag tänkte på där, det är att man kan ta reda på om det är gluten man är känslig mot eller om det är FODMAPs.
Genom om du introducerar korngröt, då har du gluten där, men då har du inte de andra grejerna.
Inte FODMAPs, nej. Och sen om man mår bra av det, och sen introducerar vete och inte mår bra av det, då vet man att man är inte känslig mot gluten, men man kanske är känslig mot FODMAPs eller någon annan del av vete.
Spännande.
Och då kan man ju kanske ha det som en del i sin kost. Då slipper man inskränka kosten mer än nödvändigt.
Dagens lyssnarfråga här nu då. Och det handlar om vetegräs. Och här har jag en burk vetegräs med mig. För att jag tänker ju själv äta det här. Då var frågan, innehåller vetegräs gluten?
Och det korta svaret där är ju nej då. Det ska inte innehålla gluten.
Nej.
Men vad jag har sett är att personer med glutenintolerans eller personer med celiaki, de reagerar oftast på vetegräs i alla fall. Och det finns ju proteiner där. Men det ska inte finnas just glutenproteinet ska inte finnas där.
Så då är det lika dåligt som andra sädesslag då, kan man säga, om man är överkänslig.
Ja, jag skulle inte ta det här, och det är inte en bra näringskälla så.
Nej, men det har ju många sagt att det är det bästa man kan äta.
Ja, det blir ju naturligtvis så när man torkar någonting, då blir näringsinnehållet per viktenhet högt, men det är inte mycket näring att ta en matsked vetegräspulver och hälla i någon dryck. Det är hög näringstäthet om man jämför den torkade produkten jämfört med någon annan torkad grönsak, eller vad säger, någon annan grönsak med vatten eller med kött eller något annat i sitt ätbara tillstånd. Men skulle man torka den maten så skulle den vara skyhögt högre per viktenhet än det här pulvret.
Jaha.
Så att det är inte
värdefull. Vad besviken jag blir. Då har jag slängt pengarna i sjön här.
men alltså det,
superfoods står det ju.
Ja, man får väl testa helt enkelt. Alltså jag har hört väldigt olika om just, det ska inte innehålla gluten. Men jag tycker att det är för många som reagerar på det. Och det skulle ju kunna vara också att det finns ju förstås psykologiska effekter här. Att man kanske är inställd på att man ska reagera på någonting, och då kanske man känner att men det gör jag nog.
Mm.
Det finns en sån möjlighet också förstås. Men jag skulle själv inte äta vetegräspulver. Skulle jag inte göra.
Då fick vi svar på den frågan.
Mm.
Är vi klara där för idag kanske?
Ja, jag tror att vi är det, va?
Vi har tömt ut ganska mycket.
Ah.
Just det, vi har ju spelat om det här avsnittet för att ljudet inte funkade, som ni kanske märkte på det förra. För det första avsnittet. Så därför så sa vi sist i avsnittet att vi skulle prata om socker idag, vilket vi inte gjorde. Nej. Så då kanske vi ska prata om socker nästa gång då.
Ja, men precis, det gör vi.
Så tar vi om det då. Om det är någon som är lurad. Men,
se om jag säger samma sak då. Jag kanske bara sitter där och hittar på.
Ja, man vet. Men det där har du inte sagt innan. Och sen bara, du kan äta vetegräs. Ja. Mm. Ja, men kul. Då kan vi också säga att om du vill ställa någon fråga direkt till Kalle så finns ju han på vår sajt nu, experthörna där. Mm. Och kan också gå in på karlhultén.se om du vill boka föreläsningar eller titta lite mer vad Kalle har skrivit om där. Och sen är det ju då också klart att ni kan gå in och gå med i Svenska Paleoklubben helt gratis. Men skriv upp er för nyhetsbrevet. För att det hänger inte ihop de två grejerna. Så man får inte nyhetsbrevet om man går med som klubbmedlem. Utan man måste skriva upp båda. Så gör det. Så att då var väl det allt för idag.
Yes.
Då säger vi tack och hej.
Tack så mycket.